Igår kväll så hade vi som tema korset, och det ska vi ha också idag. Och igår kväll så läste vi om att korset var en kraft i våra liv. Det hade en speciell betydelse för Gud. Det hade betydelse i andevärlden. Jag tänkte sedan när jag hade predikat en hel del och undervisat om andevärlden. Det är ju, man är liksom lite rädd ibland när man talar om det, att många ska, kanske inte ska bli rädda eller, och så här. Men det är för viktigt man, när man talar om andevärlden, att man talar också om vad man är i Kristus. Så att det blir balans på det hela. Det är därför jag gjorde så igår kväll. Och vi har auktoritet i andevärlden som Guds folk, som Guds församling. Så är det. Vi behöver bara upptäcka det. Idag ska vi tala om korset och himlen. Visst är det härligt att tala om himlen? När jag och Samuel var ute och gick häromdagen så gick vi och pratade om, tänk att när vi blir förvandlade, vi lik Jesus. Visst är det bra att prata om det? Jag har sagt till vännerna i Fagers, vi pratar alldeles för lite om himlen. För vad har människor att se fram emot idag? Död och så död och elände. Har vi något svar att ge dem om livet efter det här till exempel? Vad har vi för svar att ge dem? Ja, det finns många saker som det rör sig människors tankevärld idag. Och jag tror att vi har svaret. Mina barn, de är inte troende än. Men de är på väg, det tror jag. Jag såg ett tag att jag kände väldigt förtvivlad med mina barn. Både jag och Asta har ju barn som inte är troende. Och jag känner väldigt förtvivlad. Käre Gud, vad ska jag bli? Ni vet att barn är ju kärast. Det spelar ingen roll om de är troende eller icke troende. Men de är ju, det ligger närmast hjärtat jämt alltså. Då var vi på Dalakonferensen. Det är väl EFK som driver det framför allt. Då glömmer jag aldrig David Duveskog. Han går upp och profeterar. Han talar till oss som var ofrälsta barn. Och det var som en, jag får hem glad och tacksam. Och han sa så, än om ni inte ser en tillstymmelse till förändring, så verkar jag Herren. Och så var det för mig. Så är det för mig. Men jag vet att Gud, han verkar. Vi behöver det profetiska, Lars-Åke. Och när jag bad för dig igår kväll, Lars-Åke, förstår du, ja, vad mycket smörjelse finns hos dig. Käre Gud. Halleluja. Tack och lov. Hörrni, nu ska vi ta och läsa ett bibelställe från första Petrusbrevet. Det tredje versen där. Första Petrusbrevet. Det står det så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndes från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till en frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, så tror ni på honom. Och så står det, och jublar över honom. Tänk, man kan jubla över en som man inte ser, va? Det är ju härligt. Det är trons hemlighet. Jubla över honom i obeskrivlig glädje, obeskrivlig himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Jag var till Smedjebacken för ett bra tag sedan och talade lite grann om vårt hopp. Och när jag står och predikar så upplever jag i mötet. Jag kunde liksom inte definiera. Det var någonting där som inte störde mig, men det var någonting som någon satt och funderade på. Och jag hade svårt att definiera vad, när, vet att när man står som predikant, förkunnare, så kan man ibland uppleva att det finns en rörelse i mötet. Om någon som tittar och tänker jobbiga tankar. Ja, det är sant. Man kan uppleva den atmosfären. Och vad är det på gång i atmosfären? Och jag kunde liksom inte definiera det här. Jag stod och predikade och jag blev nästan irriterad på Herren. Och för att jag kunde få definiera vad det var för någonting i atmosfären. Men ser du, efter mötet då kom det fram. Hon är gift med viceföreståndaren, kan man säga. Och det var inte någon kritik eller något sånt här, utan det var bara det att, men du sa, jag vill leva i nuet. Inte i vad som komma skall, sa hon. För jag har nog att göra med nuet. Men, sa jag, att tala om hoppet, det är inte på samma sak som att stoppa huvudet i sanden som strutsen, va? Och sen tror att allting är bra i vår omgivning. Men Bibeln har ju en helt annan definition vad hoppet har för betydelse för oss. Och Nya Testamentet kan man säga, det har en tydlig undervisning om vad hoppet och vad det ska betyda i vår tro. Ni vet att jag tycker om den här definitionen vi har på vad tro är i Hebreerbrevet 11. Tron, vad då? Är en övertygelse om vad då? Om ting som man inte ser. Tron, jag tycker det är så fantastiskt. Jag har en tro som är en övertygelse om ting som jag inte ser. Bara det krockar ju med vårt intellekt, eller hur? Och i engelskan så står det så här, tron i sig själv, är ni med? Den är redan en delaktighet av det som komma skall. Alltså att du har en tro, du har tron på Jesus, bara den är en delaktighet av det kommande. Vilken rikedom att ha en tro på Jesus. Tack och lov, hörni. När Paulus, när han sitter i fängelse i Rom, det var ju så att soldaten var ju länkad till den fången. De var länkade direkt med Paulus. De satt ihop, alltså. Och jag brukar tänka, stackars soldaterna, sitter ihoplänkad med Paulus. Kär Gud. Det är inte konstigt att de bara frälste nästan en hel bataljon i den där armén i Rom. Och så sitter han och tittar på deras utrustning. Så börjar han överföra det här på det andliga livet. Ni vet, Bibeln kallar han ju för vad då för? Andens svärd. Ta på er beredvillighetens skor på era fötter. Sanningens bälte om era midjor och så vidare. Och så använder också det här med hjälmen. Ta på er frälsningens hjälm som hoppet är. Hoppet är frälsningens hjälm. Och hjälmen, den är ju till för att skydda huvudet. Hugg och slag. Tänk vad viktigt vi har hjälmen när vi cyklar. Utan hjälm har många säkert dött. Och då kan man fråga sig, vad menar Paulus när han säger att ta på er hoppet som frälsningens hjälm. Då tolkar jag det så här, att det är ett skydd för mitt tankeliv. Är det någonstans där du och jag blir attackerad som troende, så är det tankelivet. Och jag går bara utifrån min egen erfarenhet. Det är så lätt att fastna i vissa tankemönster med sitt liv. Och det är nästan svårt att komma ur de här tankemönstren. Vi fastnar där, så att säga. Det blir så mycket som påverkar oss av det här närvarande i vårt samhälle. Ibland så brukar jag tänka, vad mycket information jag tar till mig varje dag. Ja, vi säger som en här apparat som du sitter med här nu. Den öppnar du ju på morgonen nästan direkt, eller hur? Ja. Och du är inte ensam om det. Så var inte rädd. Det är många som gör det, va? Och det kommer en massa information till oss. Och ibland så blir vi irriterade, ibland så blir vi ännu deppigare. Ja. Och det är självklart att all den här informationen, influenserna, det är självklart, det påverkar tankelivet. Paulus, han säger till kolosserna, ni har ju uppstått med Kristus. Då ska ni också tänka på det som är där ovan. Vi ska gå och tänka på himlen, hör ni. Det står ju så i Bibeln. Man ska göra som det står i Bibeln. Alltså syssla i tankelivet med vad som komma skall. Den härlighet. Det är inte att stoppa huvudet i sanden och liksom inte bry sig om problem och så här. Istället, tvärtom, det är ett verktyg, ett andligt vapen i vår andliga utrustning. Det är att hoppet är levande för. Vi är pånyttfödda till ett levande hopp. Alltså, Efesierbrevet, Paulus, han säger så här, ni är kallade till att äga ett hopp. Ni är kallade till det här hoppet. Och vet ni vad det är? Jo, ni ska sköta om det här hoppet. Ni ska vårda det här hoppet. Det är vår kallelse. Du är kallad till det som troende. Att vårda det här hoppet du har. Hur vårdar man det hoppet då? Jo, Bibeln har svar på det. All skrift som finns i vår Bibel är till för att ge uthållighet och tröst så att ni kan bevara ert hopp. Därför är det så viktigt med att syssla med den här boken. Att läsa Guds ord, studera, reflektera över det hela. Det bevarar ditt hopp. Hebreerbrevets författare skriver så här att var ivriga, och så står det som jag tycker är så fantastiskt, att bevara full visshet i ert hopp. Alltså full visshet. Man kan inte göra någonting fullare än när det är fullt. Va? Är det fullt så är det fullt. Bevara full visshet i ert hopp så att ni inte blir tröga. Det står ju så. Utan var ivriga. Det tillhör vår kallelse som Jesus tron att bevara full visshet i hoppet. Det är en uppgift om du och jag har som kristna. Och därför blir vi också starka i vår tro när vi bevarar fullt visshet i vårt hopp. Jag vet vart jag är på väg. Därför säger jag så här återigen. Vi pratar alldeles för lite om himlen. Människor behöver höra det och veta. Och då börjar man på fråga, hur vet du att du kommer till himlen? Vad är himlen för någonting? Och så har du redan där ett ämne till samtal. Och jag tänkte här på morgonen när jag förberedde mig att än hur mycket vi fantiserar, än vad vi tänker ut, finns inte en chans att vi kan föreställa oss hur härligt det kommer att vara. Jag glömmer aldrig en av ungdomarna i församlingen. Nej, men Kent, jag vill inte att Jesus ska komma snart, så. Varför det då? Jag vill ha barn först, så. Jag vill bilda familj. Hon vill uppleva det och det och det. Det är precis som att ja, man har inte förstått härligheten som kommer att uppenbaras. Den är så fantastisk att det här jordiska, är ju ingenting i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Vi gick och samtalade jag och Samuel om att vi får en härlighetskropp som Jesus har. Och vi gick liksom och fantiserade så här, så, men vi kan ju gå in och ut i det osynliga. Va? Tänk vad härligt. Vad kul det ska bli. Nu tusenskiket. Plötsligt så dyker jag upp någonstans på jorden. Va? Kanske få hjälp på någonstans. Ja, det går inte att gömma sig för oss inte. Nej, men alltså, det där är ju någonting som vi spekulerar i vårt tankeliv. Men verkligheten kommer att bli ännu härligare. Vi kan inte föreställa oss det. För de som älskar Gud. Tycker inte att det här är bra ämne att prata om, va? Visst blir man glad om man tänker på himlen. Jag blir jätteglad. Och det är så fantastiskt med hoppet är att det kan bli rikare, va? Det kan växa enligt Guds ord. Genom den heliga ande så kan det växa, det här hoppet. Och vi får mer och mer insikt vad det är för någonting. Ja. Hebreerbrevets författare skriver i 6:e kapitlet 17-20 om just det här med hoppet. Jag tycker det är så fantastiskt det där sammanhanget. Förresten, jag måste fråga, vilken symbol är vi har för hoppet? Nej. Va? Ankaret, ja. Ja, just det, vad det jag sökte. Korset är också, håller med sig om, men liksom ankaret är som det symbolen för hoppet. Va? Och det står talas om det i Hebreerbrevet 6, verserna 17-20. Det står att Jesus, han har gått in i himlen, va? Och vårt hopp är förankrat där, i den osynliga världen. Och så står det gamla översättningen. Och det, jag tittar på studiebibeln. Och det står just det här ordet. Han har gått in som vår förelöpare. Då finns det en historik bakom det här ordet. Förelöpare. Vad är det för någonting? Han har gått in som en förelöpare in i själva himlen. Där vårt hopp är förankrat. Jo. Många hamnar i Grekland och i Medelhavet. Det var svårt att navigera fram till hamnen. Man måste kunna undvika de här stenar och skär som finns under ytan. Man såg inte dem alla. Då skickar man ut en liten båt fram till hamnen med ett rep. Det var förelöparen, den där lilla båten. Och vad gjorde de där på hamnen? Vad gjorde de då? De drog in den här större fartyget. Hjälptes åt att dra in det för att undvika att det gick på grund. Är ni med i bilden? Jesus har gått in som vår förelöpare in i själva himlen. Och nu står han och drar i oss. Ibland så rycker han till, va? Det känner jag av. Oj! Nej, han rycker igen. Han uppmuntrar oss, han vederkvicker oss, han välsignar oss. För att uppenbara vad vårt hopp är för någonting. Han liksom påminner oss, Kent, du är på väg till mig. Under allt så finns det någonting underbart som väntar dig. Det kanske inte var så dumt att vi tänkte mera på det. Det ger styrka i trosliv, ger styrka i församlingslivet, ger styrka att verka för Gud. Det här hoppet hjälper oss i det här, i den andliga striden. Det skyddar oss, det skyddar tron. Och det här var någonting som var väldigt levande för apostlarna och den tiden. Det står lite överallt om hoppet i Nya testamentet. Bibeln fortsätter och ger fler bilder på vad hoppet är för någonting. Det står om det i Efeserbrevet. Jag ska ta och läsa det. Efeserbrevet, 1:a kapitlet. Det står så här. I honom har också ni. Det är märkligt att det står hela, många gånger står det i honom, va? När Gud gör någonting med oss, han gör alltid det i Kristus, och vi är i Kristus, va? I honom Kristus har också ni, sedan ni har hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är, hör ni, är en handpenning. På vårt arv. Jag tycker det är så fantastiskt det här. Att hans eget folk ska förlossas. Och för att hans härlighet ska prisas. Sigillet, vad är det för någonting? Jo, man kan säga att det är ett avtryck. Det är inseglet. Det är sigillstampen, säger som. Och signet. Signetstamp, det var något som var väldigt vanligt bland olika kulturfolk i antikens värld. Vad betyder det? Och det har två ändamål, det här sigillet. Antingen tillsluta, försegla eller bekräfta. Och kungarna, de hade ju sitt eget sigill. Hiskia. Visst var de hade funnit Hiskias sigill? Ja. De hade ju en utgrävning. Ja, det är så fantastiskt med utgrävningar i Israel idag. Så det är ju bara, det är ju tidstecken. Det var någon som sa, en var det stoppade ner spaden någonstans i Israel så kommer det upp någonting. Det var speciellt. Ja, helt fantastiskt. Och bland annat det här sigillet hade man då funnit som tillhörde Hiskia. För det skulle bevisa äktheten av brev och dokument. Och det blev som en underskrift. Den här sigillet. Nu säger Bibeln att anden i mitt liv är ett sigill. Andens närvaro är ett sigill i ditt och mitt liv. Och jag, tack och lov, är medveten om att min helige ande bor i mig. Ja. Visst är vi medvetna om det allesammans här idag? Att anden, han bor i mitt liv. För när han flyttade in hos mig, så det kände jag av. Det upplevde jag. Varför, hur kunde jag uppleva det? Jo, men hela min inre värld fick en helt ny inriktning i livet. Det var ju bara Jesus som gällde. Och gör det fortfarande. Helt ny tankeliv. Nytt känsloliv. Den helige anden liksom kom in i mitt liv. Han är Herrens avtryck hos dig och mig, va? Ja. Och så står det att han är en handpenning. Och nu vet ju alla vad handpenning är för något. Vi har ju alla köpt bil någon gång. Vi har lagt en handpenning. Va? Och det är ju en förskott. Man kan säga det är ett förskott. Va? Bilhandeln, han vet att nu kommer det kommer mera pengar. Avbetalning. Det kommer mera pengar. Alltså, den heliga anden är ett förskott. Nu säger Bibeln så här att den helige ande är förstlingsfrukten som ni har tagit emot. Och det anspelar på gamla förbundet när förstlingskärven från en skörd, det skulle man då gå in till prästen och visa. Och så skulle prästen vifta den här skörden, den här kärven inför Herrens ansikte. På det sättet så blir resten av skörden helgat och avskilt. Den här, det är fantastiskt att Bibeln säger att den helige ande är förstlingsfrukt. Va? Hur många av oss har lärt känna i hans fullhet? Ja, inte då jag, inte. Jag är ändå inte med den skaran. Jag har fått känna lite grann. Anden i sin fullhet är alltså förstlingsfrukt. Förstlingskärven av det som komma skall. Förskottet. Det är fantastiskt. Bara tanken får mig att det svindlar för tanken. Det talar om vad som väntar. till och med helige ande är liksom bara förskottet, förskottsfrukten av det som komma skall. Ja, på det så säger jag halleluja. Ja, käre Gud, förstår jag. Jesus säger så här i Johannes evangeliet: den som tror på mig, om hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. I Johannes 4 står det så här att det vatten jag ger ska bli en källa som springer upp med vadå? Evigt, vad sa du? Evigt liv. Ni vet att jag ser det så här. När jag kommer hem till himlen så kommer jag känna igen mig på sätt och vis. Jag kommer att känna igen atmosfären. För jag har redan smakat på atmosfären här. Jag har redan en fot innanför. Den helige ande i mitt liv springer upp med evigt liv. Jag är bärare av evigt liv, hörni. Du bär på evigt liv. Tack och lov. Och jag är så tacksam att det står strömmar av levande vatten, hörni. Det är inte bara en ström. Det står strömmar i pluralis. Så är det med den helige ande när han kommer med sitt flöde. Man kan liksom inte kontrollera det riktigt. Och tack och lov för det. Olika strömmar av levande vatten. Anden är då färdig. Och det är förskott. Det är en försmak av det som kommer. Det är en försmak av en tillkommande tidsålderns krafter. Det är detta vi lever i, hörni. Du lever i evigt liv i din vardag. Du är bärare av det. Och den troende som är medveten av det här blir stark i sin tro. Kan stå fast i lidandet. Kan få stå fast i prövningarna. När jag beder så är det som Guds ande påminner mig, Kent. Bed också för dina trossyskon som lider förföljelse för sin troskull. Be för dem. Bibeln säger att vi ska tänka på dem precis som att det gäller våra egna kroppar. Tänk på dem när du beder. Och jag beder alltid så att Jesus hjälp dem i de här svåra ögonblicken. När de ska stå inför plutonerna, avrättningsplutonerna. Att de vågar stå för sin tro på Jesus. Ja, då kommer det här en helig ande. Uppenbarar för dem. Öppnar himlen för dem. Halleluja. Och de ser vart de är på väg. Det är viktigt, hörni, att leva i det här hoppet. Att bevara det. Få det att växa i våra liv. Det hjälper oss. Det ger inspiration i Guds verk. Inspiration. Thessalonikerbrevet, de säger så här att vi är omvända, hörni. Vi är omvända till att vänta hans son ifrån himlen. Jag tror på att Jesus ska rycka upp till sin församling, hörni. Jag tillhör den här gamla stammen av pastorer som tror det. Jag tror på uppenbarelseboken gäller idag, hörni. Uppenbarelseboken är ingen passébok. Och jag är så förtvivlar över de som bör på förneka uppenbarelseboken, för de är illa ute. Det spelar ingen roll vad de heter som pastor. Går man emot uppenbarelseboken, då går det emot vad Jesus säger där. Den som tar bort någonting från den här boken, den som lägger till någonting, ska inte äta av livets träd. För mig, jag förstår mig inte på det. Jag blir nästan livrädd för deras skull. De går ju förlorade. Men det är självklart, det är bekvämt att bara ta bort uppenbarelseboken, då är man kvitt den. Ja. Nej, jag tror på att vi ska vänta Jesus när som helst. Vi har pratat om det en hel del, jag och Samuel, det här med att när vi ser allt detta händer, Jesus säger det. Lyft då upp era huvuden, för då nalkas er förlossning. Det här tillhör vårt hopp, att Jesus kommer tillbaka. Jag brukar tänka på en syster hemma i församlingen i Fagersta. Du Kent, sa hon, varje morgon när jag går ut så lyfter jag mitt huvud, så frågar jag, kommer du idag? Ja. Alltså, man har sitt sinne vänt till det som är där ovan. Den dimensionen finns med varje dag i vårt trosliv, hörni. Vi är kallade till att äga det hoppet, bevara det. Vi ska leva i det. Det ska stärka oss. Det ska bevara vårt tankeliv. Det ska bevara oss i skriften. Och skriften bevarar oss i tro, i hoppet. Vi ska bara ha hopp. Hoppets bekännelse i Guds församling. Det tillhör församlingens kallelse. Hoppets bekännelse. Låt oss vara frimodiga, hörni, och tala om himlen. När vi jag är med i en sånggrupp i församlingen i Fagersta, den heter G-klaven. Och ledare, hon är ledare, heter Gerd Bylund. Hon och hennes man har varit vaktmästare i 50 år i församlingen. Och hon, när hon leder oss G-klaven in på olika institutioner, jag vet inte, sjunger lite överallt faktiskt. Hon är så tydlig, förstår hon. Vi är på väg till himlen, säger hon. Och så presenterar hon Jesus. Jag brukar säga till henne, åh vad jag blir glad när du talar, säger hon. Vi är på väg till himlen. Ja. Människor behöver höra det, hörni vänner. Låt oss vara frimodiga med den här bekännelsen, så att folk vet vad vi tror på, vart vi är på väg. Amen. Nu ber vi tillsammans här. Åkallar hans namn. Överlämna oss åt Jesus, åt den helige ande. Saknar du andens vittnesbörd, så kan du få återfå det. Helige ande finns där för att hjälpa oss. Han är hjälparen, den helige ande. Han är hjälparen i alla situationer. Han ska leda oss in i sanningen. Han ska leda oss med sanningen. Herre Jesus, tack Jesus för att du har kommit, för att vi ska få ett liv.